När du stiger in på ett dagis möts du ofta av lekande barn som skrattar och springer. Men lägger du märke till om det finns ett barn som inte får vara med i leken, som är utanför? Mobbning bland småbarn pratas det inte lika mycket om som med mobbning i skolan eller på jobbet. Men forskning visar att 12% av barn på dagis är involverade i mobbning. Endera så att barnet själv mobbar, blir mobbat eller har en dubbelroll som både mobbare och offer. Vad är då mobbning? Till definitionen hör att det är ett återkommande aggressivt beteende där man gör någon illa fysiskt eller psykiskt. Den riktas mot någon som är försvarslös och det är avsiktligt. Men att se när ett beteende är avsiktligt är inte lika lätt när det kommer till mindre barn. Maria Storgränner jobbar på Folkhälsan med att förebygga mobbning bland småbarn. Hon tror att en orsak till att det pratats mindre om småbarnsmobbning beror på att man trott att småbarn inte kan mobba för att de inte vet att det gör någon illa.
Den största delen av forskning som vi har idag har gjorts bland skolbarn när det kommer till mobbning eller arbetsplatsmobbning. Att väldigt lite har bedrivits bland barn under skolåldern. Och därför har ju den här definitionen också skapats för skolbarn. Och mycket när vi börjar fundera på det här med mobbning bland småbarn så funderar vi också på den där definitionen. För här står det ju att det ska vara en medveten negativ handling. Och när blir då småbarn medvetna om att deras handlingar kan skada och såra andra? Alltså den här konsekvensbedömningen. Och kanske också därför man inte har så mycket pratat om det här med mobbning under skolåldern. Just för att man har tänkt att småbarn är inte ännu medvetna. Men då vi är mycket ute på fältet bland pedagoger och vi pratar med andra vuxna föräldrar så är nog, ska vi säga, pedagogerna ganska samstämmiga i det att de ser att barn redan under skolåldern börjar bli medvetna och att det är många fyraåringar redan som är väldigt, de redan har ganska bra grepp om hierarkin i barngruppen, vem som är ledaren, vem som bestämmer, vem är det som oftast inte får vara med i leken och så vidare. Så att de börjar ha det där sociala medvetande vakna nog där efter 3-årsåldern.
För att känna igen mobbning ska man vara uppmärksam på maktbalansen mellan barn. Gräl och konflikter hör till vardagen, men om något barn ständigt är i underläge och inte kan försvara sig själv, då handlar det om mobbning.
Om man börjar märka att det blir en väldigt stark obalans mellan barn och att det är någon barn som hela tiden hamnar i underläge, det är då man får börja sätta på dem där. Få se sådana varningssignaler att nu är någonting som inte riktigt står rätt till. För att är det en konflikt, det kan ju gå väldigt hett till, man kan gräla och vara osams om rollerna i leken, man kan vara osams om en leksak eller någonting. Men de här rollerna lite switchar hela tiden. Ibland är det en som vinner och ibland är det den andra. Men just det här att man börjar märka den andra hela tiden i underläge och har svårt att försvara sig, det är då det kan börja gå mot mobbning. Så att den här maktobalansen är väldigt viktig att titta på.
När det kommer till mobbning bland småbarn är det speciellt i leken som mobbning kan förekomma.
Leken är en sån här viktig arena, för den kan vara väldigt inkluderande och stärkande och rolig. Men den kan också vara väldigt exkluderande för vissa barn. Och här är det ganska viktigt att vara lyhörd som pedagog och vuxen, också som förälder. Och se hur de här relationerna ser ut i barngruppen så att man tidigt kan ingripa om man börjar se de här begynnande mobbningsbeteendena. Så att man är liksom steget före. Och då vi var ute på dagis riktigt i början där 2009-2010 då vi började se på det här att förekommer det då mobbning bland småbarn. Då gjorde vi intervjuer med både barn, föräldrar och pedagoger och också gjorde vi observationer. Och då var det många barn som berättade att om man frågade vad mobbning var så sa många att det är det här fysiska eller verbala. Att man sparkar och slår eller knuffar. Men sen då man frågade vad är det som gör dig ledsen? Då var det nästan alltid merparten som sa det är då jag inte får vara med i leken. Då jag blir utslängd ur leken eller då någon manipulerar med lekens regler. Och det här var kanske inte ord som de använde. Men då man frågade vidare så märkte man att det var just en viss manipulation i leken som hände. Där barnen hade svårt att sätta ord på vad det var som skedde. Men de kände sig illa till mods och det kändes inte bra att komma till dagis när det här hände.
Finns det exempel på lekar som man kanske kan vara lite extra uppmärksamma på om man jobbar med dagisbarn? Att de där lekarna kan det finnas risk för att mobbning förekommer?
Mm. Jag kan berätta om det här med ojämbördiga roller. Det var många barn som lyfte upp det här att de fick vara med i leken. Så de kunde inte heller gå till en pedagog och säga att jag får inte vara med i leken. För det fick de. Och då kunde det just handla om att man lät ett barn komma med. Men det här barnet fick alltid en roll så det inte kunde samspela på samma jämbördiga nivå som de andra. Man fick vara den där utekatten som inte hade någon talan. Eller den där lilla babyn som inte kunde prata. Och det där ändrades på basen sen av hur kanske den här som ledde den här gruppen, den här starka i gruppen, ville att situationen skulle utveckla sig. Och det här barnet upplevde ofta att leken inte var meningsfull, men hade svårt att säga åt en pedagog att den inte fick vara med, för det fick den ju.
Det sa Maria Storgrenner. Daghemsföreståndare Marika En på daghemmet Timotej i Vanda känner också igen mönstret med ojämbördiga roller i barnens lekar.
Det här är det här klassiska när man leker hem. Så då är det någon som alltid får vara pappa som skickas ut på jobb liksom för resten av dagen. Och så går allt sin stilla gång i hemmet och mamma kokar mat och barnen äter och hunden ska rastas och så vidare. Men pappan är på jobb. Och då är det ju kanske där som man får fundera att är pappan på jobb frivilligt eller kanske pappan skulle vilja ha en annan roll. Och då behöver man helt enkelt gå med i leken och hjälpa barnen att dela roller och pröva på olika roller. Och man kan dela in barnen lite olika på dagarna i olika lekgrupper och helt enkelt hjälpa dem att lära sig att leka med varandra och lära sig att acceptera olikheter och att förstå det där att man kan ha roligt med många olika kompisar på olika sätt.
På daghemmet Timotej försöker man i vardagen jobba med att förebygga mobbning bland dagisbarnen. Vuxna är viktiga som rollmodeller.
En sak är att visa som vuxen ett gott exempel hur man behandlar varandra och hur man behandlar då de övriga vuxna och hur barnen blir bemötta. Och sen finns det en massa sådana program som man kan använda i syfte att förebygga mobbning. Folkhälsan har jättemycket bra material och det där. Sen överlag att observera och vara alert och inte sopa under mattan är jätteviktigt.
Om det har skett mobbning då, att har de här barnen vågat komma fram till er vuxna och sagt att det här känns jobbigt eller det här, jag känner mig illa behandlad?
Man måste lära en del barn att våga komma fram. Men här handlar det ju om att när man som vuxen observerar barngruppen och märker att något barn far illa eller mår dåligt, att man är intresserad av barnet och hjälper barnet att uttrycka vad det är som står på och varför den är ledsen. Och på det här sättet få fram det. Att just det, de här barnen som är tystna och drar sig från de andra, så där är en alarmklocka som borde ringa hos oss vuxna. Vi borde då följa upp och kolla att vad är det som står på. Varför är det nedstämt eller tillbakadraget?
En del barn trivs bättre än andra med att vara för sig själva. Hur kan personalen då se skillnad på ett barn som är ensamt och ett som tycker om att leka på egen hand?
Många barn vill vara för sig själv, men ska vi säga så att sällan finns det barn som vill vara hela tiden för sig själv. Och här kan man till exempel använda olika sociogram och så här och rita upp och titta att hur ofta var ett barn i gruppen lekar med ett annat barn. Och är det något barn som till exempel aldrig blir prickad som att ha en kompis eller inte har en kompis tillräckligt många gånger i dagen så här, så kan man ju igen fundera att vad är det som står på. Att det finns metoder att observera gruppen var man kan få fast de här fenomenen som annars skulle kunna ses som barn som helt enkelt vill vara för sig själv eller är nöjda själv.
Tycker ni att ni förebygger all mobbning på ert dagis eller förekommer det någon mobbning?
Det här är någonting som man inte kan utrota helt. Det finns alltid en slags gruppdynamik var det finns de som är kanske mest utpekade. Det finns i alla grupper på något sätt de som är kanske sårbara. Och man kan inte utrota ett sådant här fenomen helt och hållet tror jag, eftersom barnen byter och det kommer jämt nya barn som ska lära sig nya sociala färdigheter och de kommer med sin bakgrund. Men om man som vuxen är ärlig och som jag sa tidigare inte sopar sån här under mattan, så då har man goda möjligheter att hindra det här fenomenet från att bli någonting då någon känner sig mobbad, utan att man avbryter det innan och går in med metoder och program och helt enkelt med att vara närvarande och se alla barn. Och här är kanske en viktig poäng det att det är ju inte bara den mobbade, alltså offret, som behöver stöd, utan mobbaren eller mobbaroffret behöver minst lika mycket kärlek och förståelse för att komma liksom rätt igen och för att uppleva att hen inte behöver använda sådana metoder för att synas, höras, vad det nu kan vara. Och därtill så behöver resten av gruppen också stöd. Alltså de som är tysta och som ser på, kanske de som skrattar med. Alla de här i den här gruppen behöver tillika vår vuxnas förståelse och våra liksom stödåtgärder för att komma till rätta i den här sociala miljön var de tränar, växer upp och prövar sig fram.
Och om man har ett barn då i gruppen som man märker att okay, det här är nu liksom kanske den starka mobbaren, vad konkret kan man göra då?
För det första så ger man ju det här barnet då uppmärksamhet, positiv uppmärksamhet. Och man kan gå igenom igen de här olika känslorna och lära sig att förstå hur det känns, om man blir bemött si eller så. Och det där, därtill så just det här att man som vuxen handleder och ingriper i fall av att det börjar gå snett. Och hjälper liksom barnet att förstå när det tar till metoder som sårar någon annan. Men allt sånt här straff är liksom onödigt, eller åtminstone så anser vi här på Timotej att det inte fungerar, utan förnuftiga konsekvenser och inget utpekande. Men mera närvarande vuxenstöd för det barn som beter sig på ett sätt som inte uppskattas av någon annan.
Om ett barn kommer och berättar att hen känner sig utanför är det viktigt att den vuxna tar barnet på allvar. Maria Storgränner på Folkhälsan säger också att man som vuxen måste vara ärlig och berätta konkret för barnet vad man kommer göra för att det ska kännas bättre på dagiset.
Det är viktigt att här liksom visa för barnet att det är jätteviktigt att det här barnet kommer och berättar och säger att oj vad modig det som kommer, vad fint att du kommer till mig. Att jag ska hjälpa dig och inge också hopp om att den här situationen kommer att lösa sig. Att säga också att nu tar jag ansvar för det här och jag kommer nu att göra det här och det här. Och det är ganska viktigt också att man, för ibland är det ju väldigt mycket skam- och skuldkänsla som finns. Att barn känner sig väldigt skamfyllda för att bli utsatta. Och kanske inte alla gånger heller vill att pedagogen ska göra någonting. Eller den vuxna föräldern till exempel. Man försöker också uppmana den att inte berätta någonting. Att då det är väldigt viktigt också att man inte går bakom ryggen på barnet. Utan man också tydligt säger att, vet du, att det här är ändå så allvarligt och det är jätteviktigt. För att få slut på det här och för att det ska börja kännas bättre för dig så måste jag prata med den och så vidare. Så att barnet också vet vad som händer, att man inte sen lovar någonting och sen ändå går och pratar med någon och barnet får reda på det här. Och sen också någonting som jag tänker är viktigt då det kommer till mobbning, att vi inte börjar utreda någonting liksom offentligt, att vi börjar inte sätta oss ner där i barngruppen och okej, vad hände och jaha, du säger att Pelle eller Lisa gör det här, utan att förstå att då det kommer till mobbning så är det här, den som är utsatt är ett underläge och det blir ytterligare en kränkning för den som blir utsatt om man börjar offentligt liksom prata om de här sakerna, utan det är i enskilt rum.
I arbetet mot mobbning bland småbarn betonar också Storgränner vikten av skvaller. Hon tycker vi ska sudda bort skvallrets dåliga rykte och istället ta tillvara att barn vågar berätta för vuxna om vad de ser och hör.
Jag tänker att det finns en ganska sån stark myt i vårt samhälle att skvallar är liksom fult. Jag tänker allt från där skvallar bytta bingbong och allt det här som man hörde ända sedan man var liten. Och mycket när vi börjar jobba med det här med mobbningsförebyggande bland barn under skolåldern så funderar vi på det här att forskning visar att ju äldre barn blir, desto mer sällan kommer de berätta för vuxna om de blir utsatta. Och en förutsättning för att vuxen ska kunna ingripa och få slut på mobbning är ju den att barn berättar. Det är ju liksom den här grunden. Och då börjar vi också poängtera just på dagis att det här är det här A och O, att vi tar barns berättelse på allvar, att vi inte kallar det för skvaller. Hemma och på dagis, att vuxna faktiskt lyssnar då barn kommer och berättar. För det är också någonting viktigt om barn känner att det behöver komma till en vuxen. Så handlar det ju ofta om någonting som betyder mycket för barnet. Och sen fanns det också en sån här sydkoreansk forskning som var väldigt intressant. Där de hade tittat på det att de barn som kom och berättade för vuxna om det förekom liksom mobbning och konflikter, de hade den sämsta statusen, den lägsta statusen i gruppen. Och det här blev vi mycket att fundera kring, att vad handlar det om? Att vad är det vi vuxna kanske omedvetet också signalerar då barn kommer och berättar? Att kanske man någon gång suckar och tycker det är lite tröttsamt eller... Och så vidare, att vi borde liksom ta tillvara det här då barnen är små, för de har ännu så väldigt stark tilltro till vuxna, att vuxna kan hjälpa. Så därför är det så viktigt att vi tar emot det här utan att värdera.
Föräldrar som har dagisbarn, vad kan man fråga av det där till vardags för att kolla lite läget, att hur mår de på dagiset?
Förutom att rent konkret det som du sa, att man frågar hur de har det, så det är ju en jättebra början. Och det är ju inte alltid så att det alltid fungerar som allra bäst just om man kommer från dagis. Det har jag, känner jag till själv. Man frågar hur har dagen varit och det är inte så långa svar på den frågan. Men att försöka kanske ställa de där öppna frågorna. Att, hur har din dag varit? Vad har ni gjort? Vad har ni lekt för lekar? Vad var roligt? Alltså någonting som var tråkigt. Att lite sådär prata runt de här sakerna. Och det kan ju hända, det är inte alltid just då som jag sa, det är efter dagis som barnet vill det, utan också kanske vara lyhörd för barnet, att är det där vid läggdags som det oftast blir de bästa diskussionerna, barnet öppnar sig, eller kan det bara komma mitt i allt om man sitter i soffan då föräldrar inte ens tänker att nu ska det bli diskussioner om de här kompisarna, att man då också är lyhörd och snappar upp och kanske ställa vidare frågor. Men jag tänker också att vi rent allmänt att ta någon stund och vi pratar om kamratrelationer, att fråga att hur det är på dagis och att de får berätta om sina kompisar och just det där vad som känns bra på dagis och vad de brukar leka. Fråga också hur de tycker att en god vän är och vad de tycker att vuxna ska göra om någon retas eller bråkar eller mobbar. Också våga prata om de här begreppen, för de är inte farliga. Det är inte farligt att ha en stark vokabulär och veta vad mobbning är fast man är liten. Det är ingenting som ibland hör man också vuxna som tänker att det är farligt om vi börjar sätta ord i munnen på barnen. Men det handlar också om att det är en trygghet att veta de här. För då har man också vokabulär för att kunna berätta om någonting händer. Och kanske också lite fundera med barnen på konflikter och hur man kan skilja mellan skämtsamt beteende och att retas och mobba, att var går gränsen, att lite höra vad tänker barnen kring de här. Att hur kan man hjälpa en kompis om man ser att en kompis blir utsatt, att finns det någonting du kan göra? För många gånger när man pratar med äldre barn så kommer det fram att just barn tror att det enda sättet man kan göra för att hjälpa en kompis om det pågår mobbning, att själv gå emellan. Och det säger ju sig självt att du ska ha väldigt hög status och vara väldigt stark för att våga göra det här. Att egentligen öppna upp med barnen, att man kan göra många olika saker. Att allt från att du går och berättar till en vuxen på dagis eller hemma, eller du kan gå tillsammans med en kompis. Du kan säga i efterhand att hej, jag tyckte inte alls att det där var roligt eller trevligt det som den här gjorde. För att många gånger den som blir utsatt så börjar tro att alla tycker illa om mig eller alla tycker samma sak. Att lite sådär att man behöver träna det där också, att agera och våga göra någonting. Men då måste vi våga diskutera det med barnen.
Det sa Maria Storgrenner från Folkhälsan. Tidigare i inslaget hörde vi också Marika En från daghemmet Timotej. Jag som var reporter heter Melissa Haga.